Radio Mises avsnitt 79. Åter till penningteorin. Och eftersom vi alltid får kritik när vi försöker diskutera olika saker så försöker vi väl en gång till. Frågan kring vad pengar faktiskt är och borde vara är väl på något sätt intressant, då alla civiliserade samhällen har haft något som heter pengar, och kollar man på vad dessa pengar är och hur de hanteras så får man ganska snabbt banksystem. Och därav alla andra intressanta in- och utvecklingar i ekonomin. Det var ett riktigt dåligt intro, men vi skiter i det. I studion, era monetära utredare Hans Palmstierna och Klaus Bernpainter. Och sluta fnissa, Klaus.
Det är bra. Jag kan inte göra det bättre.
Länge sedan vi gjorde det här.
Jag kan inte göra det bättre än dig, Hans, att jag ska inte skratta.
Ja, tack. Det gillar nog som det. Nåväl, det har väl varit lite för långt sedan förra avsnittet och vi har varit lite dåliga. Men det blir bot och bättring snart. Det kommer mer intressant snart. Så vi kör på.
Enklast är väl att de sätter in pengar på ditt och mitt konto så vi kan göra det här på heltid, va?
Ja, heltid, ja. Det kan bli lite svårt att göra på heltid. Jag tror ingen vill lyssna på det här på heltid, Klaus. Halvtid.
Nej, kanske inte. Ja.
Mm. Ja. Ja, vi ska tala om penningar. Framförallt ska vi tala om så kallade positiva penningar och kanske negativa penningar också. Det cirkulerar ju en del teorier om hur man borde, vad man borde göra istället för det nuvarande systemet. Och det har ju faktiskt blivit lite debatt om det här. Jag tror det var Bank of England som hade en ganska stor utredning där de kom fram till det här om huruvida man borde börja separera deposit banking och loan banking igen. Och det är ju ganska, ganska fantastiskt att de får fram något sånt.
Mm.
Jag vet inte exakt vad deras slutsats var, eller om de hade en tydlig slutsats. Men det är ju lite intressant, för att senaste gången det här diskuterades var ju tidigt 30-tal, efter den stora krisen som var då. Och det som har hänt nu har ju diskuterats främst sedan 2008. Så det är efter finanskrisen man börjar diskutera sånt här, verkar det som.
Ja, det är fler och fler människor som intresseras för frågan.
Och den har ju varit lite höjd i mörker. Det är kanske att när finanssystemen fungerar normalt, ska jag säga, inom citationstecken här, så är det väl kanske ingen som bryr sig så mycket om hur det fungerar bakom kulisserna, så länge det typ funkar.
Mm.
Och när de går sönder så blir alla helt plötsligt intresserade och undrar vad som pågår egentligen. Men vi ska kolla lite på det. Ska vi börja med veckans Mises så vi har det överstökat.
Ja, de stämmer ju, passar ju bra med dagens ämne, som de brukar. Mm.
Ja, precis. Vi kanske har tänkt lite där.
Ja.
Det kan vara så. Man söker på rätt ord och så hittar man. Mises har ju skrivit böcker om, ja, det finns ju citat om i princip allting, så det är inte så svårt faktiskt. Nåväl, jag kan ta det första så kan du ta det andra.
Mm-hmm.
Båda är från Theory of Money and Credit, vilket är en bra och kanske lite svårläst bok, men den är väldigt noggrann, ska sägas. Första citatet går så här. Entreprenörer som ansöker om lån hos banker har brist på kapital. Det är inte brist på pengar i ordets rätta bemärkelse. Och det är ju en sanning.
Ja, pengarna är ju bara ett mellansteg, ett medium. När jag vill bygga en fabrik så behöver jag ju plankor och spik och lite betong och lite stål och sådär. Och det är det jag vill låna egentligen. Det är kapitalet.
Ja, ingen vill ju egentligen ha pengar för pengars skull. Ja, om man samlar gamla mynt kanske, men det skulle vara då.
Nej, det är ju köpkraften man vill åt.
Ja, och likadant folk som samlade guld på hög en gång i tiden. Själva guldet var väl måttet intressant. Ja, nu kan jag göra smycken av det, men det är väl i princip det. Vad du egentligen är intresserad av är naturligtvis att du vet att du kan köpa precis vad som helst annars av det. Man tänker ju ofta inte på det. Man tänker ju alltid på att låna i pengar. Det är ju pengar man vill låna, men pengarna är ju sagt bara ett medel. Och det är väl bra att hålla i huvudet idag kanske.
Jag tror att till och med i vårt första avsnitt så nämnde vi det här, att första steget mot att förstå och kunna göra ekonomiska resonemang, det är att lyckas se bortom pengar och tänka på de resurser, den hårdvaran bakom det.
Mm.
Och vi drog i den här med, vad heter det här? Broken window. Det är en typisk illustration av det då.
Mm. Ja, om vi ser arbetstid också som en typ av resurs, så kan man ju generalisera och säga att en ekonomi är egentligen bara ett evigt bytande av resurser fram och tillbaks. Och ett kombinerande av de här resurserna är lämpligast sätt för att nå vad man nu försöker åstadkomma. Men pengarna är ju relevanta utöver det faktum att det är ett sätt att allokera resurserna fram och tillbaka som man ser på det ur ett större perspektiv.
Precis, och det här avföljer ju att printa pengar, det gör ingen mätt eller fet.
Nej, om det inte är ätbart papper då möjligtvis.
Ja, det gör kanske några feta. Om man jobbar vid penningtryckeriet eller närheten därav så blir man kanske fet.
Bra tider i tryckeribranschen som någon sa förra finanskrisen.
Mm.
Ha, kan vi ta ett citat till? Du kan få ta ett citat till.
Alla monetära policies lider av problemet att konsekvenserna av de vidtagna åtgärderna inte kan förutspås. Ej heller kan deras effekt och storlek bedömas ens efter att de redan inträffat. Man kan säga lite mer kortfattat att alla monetära policies lider av problem med verkligheten.
Ja. Jo, men det där är en ganska intressant sanning som folk inte tänker på. De flesta är väl egentligen överens om att om Riksbanken gör sig eller så har de kan aldrig säga exakt vad som ska hända. Och det säger de ju själva, att de har en ungefärlig uppskattning av vad de tror ska hända. Men vad många inte tänker på är att efter att de har gjort det och sen så händer det saker, så kan de inte riktigt, inte ens då när det väl har hänt, kan de säga vad som berodde på deras intervention eller vad de nu ägnar sig åt. Och Nej. Vad som berodde på någonting annat. Så det är liksom ett evigt knuffande i mörkret av monetära resurser.
Mm.
Och det här gör att man kan ju på allvar ifrågasätta om det här vetenskapligheten i det hela, om vi ska säga så då. För det är ju väldigt mycket gissningar. Vi gjorde så här och vi tror att konsekvensen blev så här. Ceteris paribus, vi har försökt räkna bort allt annat och gissningsvis enligt något statistiskt utfall så kanske det blev så här. Det är den typen av språk de ofta för. Så att det är ju inte lätt att vara centralbankir, om vi säger så.
Nej, det ska inte vara lätt. Det ska svida. Man ska känna av folkets vrede.
Verkligheten svider lite ibland, ja.
Och jag som du börjar ifrågasätta om det här är rimligt. Vetenskapligheten i det här. Jag har börjat fundera på det.
Det är så.
Mm. Nu har jag funderat färdigt.
Ja, vad kom du fram till?
Det var inte vetenskapligt.
Nej, okej, bra. Bra, då har vi klargjort det. Det är inte vetenskapligt. Ett väldigt stort problem är ju det hela att vad Riksbanken än gör, de höjer en ränta, de sänker en ränta, de köper en obligation och då startar de en kedja av händelser. Och den första konsekvensen kan de direkt se. Någon annan säljer dem en obligation och de ger dem pengar. Den konsekvensen är lätt att se. Men vad gör den aktören sen? Och vad gör andra aktörer som ser det här? Det kan man ju inte. Du måste ju sitta i alla andras huvud för att kunna med säkerhet säga vad som händer. Du kan ju se generella tendenser naturligtvis. Man sänker reporäntan, då sjunker interbankräntan och då kanske vissa obligationsräntor sjunker. Men det går ju inte med säkerhet att säga att vissa obligationsräntor inte sjunker av någon annan orsak. Att de inte hade sjunkit ändå. Och så vidare och så vidare. Så att,
har du roat dig med reglerteknik någon gång, Hans?
Nej, för att jag har inte lika häftig utbildning som du har.
Ja, civilingenjör KTH. Så häftigt, det vet jag inte om det.
Skriv vidare.
Ja, jo. men det är en intressant disciplin faktiskt. Och reglerteknik handlar ju om att styra ett system dit man vill ha det. Någon parameter i det här systemet. Till exempel en dusch. Temperatur. Kliver in i duschen, det är svinkallt. Du vrider på max värme, du bränner dig. Du vrider ner, det blir för kallt, varmt. Till slut så hittar du rätt, va?
Mm.
Och det här är ett synnerligen enkelt system ändå. Även om du kan tycka svårt att ställa in den här duschtemperaturen. Men ja, till slut får man till det. Man kan säga att det här är ett system med kanske en frihetsgrad, en temperatur som ska vridas. Och man kan naturligtvis ställa upp då lite matematik för det här. Då ska man räkna ut de optimala kranvridningarna för att man ska få rätt temperatur så fort som möjligt och utan såna här obehagliga svängningar. Men sen lockas ju folk att använda såna här tekniker inom andra områden där de inte hör hemma. Inom ekonomi till exempel. Jag vet inte hur många idéer folk har kommit med då. När man ser ekonomin som ett reglertekniskt problem och så behöver man bara ratta lite här och där och så får man det som man vill. Men en ekonomi är ju kanske lågt räknat avrundat neråt ungefär 100 miljarder gånger mer komplicerad än att ställa in en dusch. ju mer komplext system du har, desto fler rattar behöver du liksom för att ratta in det här. Riksbanken har en ratt. Och det finns liksom inte en chans att man kan göra något vettigt med det. Tänk dig, du ska backa ett släp, va? Eller du ska backa en bil till att börja med. Det är ju rätt lätt. Det klarar väl alla egentligen som har ett körkort. Sen ska du backa ett släp. Ja, det klarar ju halva befolkningen av. Och så tänker jag att du har ett släp, du har en bil med liksom 1000 släp efter dig. Och så ska du ställa in, du ska backa då så att det här sista släpet får 2% avvikelse.
Ja, lite vagt komplicerat så där.
Då har du då, visst, du kanske med matematik och tur eventuellt kan få det här sista släpet att hamna rätt. Men vad händer med alla andra släp på vägen?
Mm.
Det blir totalt kaos.
Det är ju, om man kollar på ekonomisk historia så ser man ju att efter att centralbanksväsendet infördes så har det varit en, vad ska man säga, någon form av kedja av trial and error. Och problemet är att jag tror att den enda lärdomen som folk drog, det var någonstans tidigt 80-tal, att lärdomen att om penningmängden växer för mycket så kommer priserna på allting att stiga. Och den lärdomen drog då framförallt Paul Volcker i USA och insåg att okej, vi höjer räntan tills penningmängden inte stiger så mycket. Och det lärde man sig en gång, och sen så fort priserna inte längre steg så markant under Greenspan så glömde man bort det igen.
Ja.
Och så började man tänka att ja, men så länge priserna inte stiger så kan vi öka penningmängden. Och ja, det kan du. Det kan ju finnas andra saker som händer som gör att, nej, men det, så att det ser ut som att nej, men det finns ingen inflation och det här kan ju pågå under väldigt lång tid. Men det betyder inte att det du gör är bra för den sakens skull.
Nej. Eftersom vi är så extremt pedagogiska här idag så ska vi, kan vi nämna vad är kopplingen mellan att höja räntan och att penningmängden då inte stiger. Det är ju så att om du höjer räntan så är ju, blir ju folk mindre villiga att låna. Och i och med att penningmängdstillväxten sker i banksystemet när de lånar och skapar lån så minskar viljan att låna, så minskar också förmågan och intresset att skapa
pengar. Jag kan flika in att det här gäller inte riktigt i länder som till exempel Venezuela. När du kan säkert höja räntan i Venezuela, det spelar ingen större roll eftersom räntan inte spelar någon roll. Då Riksbanken bara skifflar pengar rakt in i statens kassakistor. Så att, du kan ju tänka dig ett läge där du på något sätt höjer räntan och sen så kastar du pengar åt andra hållet.
Vad får man på ett sparkonto i Venezuela dessa dagar?
Vad då sparkonto i Venezuela? Tror du att det finns några sparkonto i Venezuela?
Det finns inget att köpa, så jag antar att folk spar pengarna istället.
Ja, jo. Ja, just det. Den där, ja. Jag läste någon nationalekonomisk artikel som sa det, att problemet med inflation är att det leder till tvångsbesparingar hos folket. Därför kunde vi gå så dåligt. Typ 70-talsk monetärt nonsens. Men Venezuela är ju ett land som har 180% officiell inflation, det vill säga de är inofficiell hyperinflation sedan länge. Alltså det finns nog inga besparingar och det finns inte så mycket annat heller. Men det finns ju ett samband mellan penningskapen och ränta, så är det. Och det gäller, under alla normala tillstånd så kan man ju se det här ske. Jag tror att det var en av våra favoritekonomer, Henry Hazlitt, som påpekade att om man öser ut måttliga mängder pengar så kommer det faktiskt sänka låneräntorna, åtminstone tillfälligt. Och likadant om du med tvång sänker låneräntorna så kommer det öka penningmängden. Det finns en form av växelverkan där som fungerar i normala tillstånd, ska jag säga, kanske inte venezuelanska tillstånd. Och sen är det så att folk brukar beskriva det här återigen som reglertekniskt, och det är ju fel. Om du höjer räntan x procent så betyder inte det att penningmängden krymper eller slutar krympa y procent. Det finns inget exakt samband där. Även om man gärna vill göra gällande att det skulle göra det.
Ja, det är också två egenskaper hos system som man försöker reglera. Att ett system kan vara, till och med kan det vara tidsinvariant. Det vill säga att det uppför sig likadant idag som imorgon som nästa år.
Ja, det är ju inte ekonomi.
Nej, den är ju knappast tidsinvariant. Den ändras ju hela tiden med nycker och tosiga idéer och moden och sådana saker. Den andra är ett system kan vara linjärt eller icke-linjärt. Ett linjärt system som du beskriver. Om jag ökar 10% här så ökar det 10% på output. Och det är ju dessvärre inte ekonomin heller. den ekonomin gör nog rätt så mycket motstånd mot centralbanks påfund och andra statliga ingrepp. Man försöker runda och gå runt och sådär. Så att jag tror att det är synnerligen icke-linjärt.
Du inser att vi har diskuterat ett citat av Mises som var 2 rader i 12 minuter nu.
Ja, det börjar bra.
Ja, det börjar bra. Vi ska göra en liten avstickare och diskutera nyheterna. För vi vet att några av er hemskt gärna vill att vi gör det. Och eftersom vi försöker sälja så många avsnitt som möjligt av den här podcasten för exakt 0 kronor stycket, så tar vi lite nyhetsbevakning.
Lösnummer. Lösnummer, Hans.
Lösnummer. Precis. Lösnummer av Radio Mises. Jag kan inleda med att hävda att jag härmed vill bli kallad Boris. För att Boris Carlos Johnson, Mayor of London, gjorde ett fantastiskt underhållande utspel och sa att han härmed stödjer att Storbritannien ska lämna EU. Det mest underhållande här var att David Cameron totalt brann i skallen på honom. Han sprang till House of Commons och höll någon sån här episkt, långt, vitrioliskt tal mot Boris Johnson som såg lite vagt obekväm ut där i bakgrunden. Det måste betyda att han har sagt någonting bra, helt enkelt.
Ja, alltså det här är ju kanske den bästa politiska cirkusen just nu. Brittiska eventuella EU-utträdet, som aldrig kommer inträffa. Men ändå, det är roligt så länge det varar.
Nej, jag tror nog inte heller riktigt kommer inträffa. Det är inte omöjligt. Du vet, så här, det som makthavarna brukar kalla politiska olyckor kan ju ske. Jag skulle inte se det som en olycka, utan jag skulle ju se det som att man för första gången någonsin har gjort någonting för att stoppa den centraliseringen. Men sannolikt är det ju inte.
Nej, men titta på alla parter som känner sig manade att vara inblandade i det här. Du har spelare som Goldman Sachs. Vad spelar det för roll för dem? Kan man tycka att Storbritannien är med i EU eller inte? Obama, vad spelar det för roll för honom?
Ja, nej. Det är ju bara maktpolitik. Men en hel del företag har ju tidigare sagt att det skulle vara katastrof om de inte var med i EU, för de kommer inte få någon handel utomlands och så vidare. Men det visar att de flesta företag har sagt att eller de flesta, ska jag inte säga. De fick fortfarande ganska många storföretag att skriva under ett brev om att det här är jättehemskt. Men några företag vägrade och sa att fast vi tror inte det spelar så stor roll faktiskt. Vi har ju ändå vår egen valuta, så det är liksom ingen omställning. Vi förväntar oss att det siftas ungefär samma handelsavtal ändå. Och det är, nu försöker de ju skrämma ihjäl. Cameron har ju bestämt sig för att nu ska skrämma ihjäl befolkningen och säga att allting går åt käpprätt åt pipsvängen om de går ur EU.
Ja, det är den här skrämselpropagandan som kommer göra att folk till slut inte vågar rösta.
Samtidigt så jag tror inte det skulle ske så mycket alls om de gick ur EU. Lite färre toppmöten och lite fler bilaterala avtal med lite olika länder. Och ja, så var det med det.
Ja, men det jag tycker är intressant. Kan rent av bli som Schweiz om man har otur?
Ja, jo, det är ju inte ett jättedåligt land. Det som är intressant är att det är så många brittiska politiker som ändå har vågat ställa sig på out-sidan. Bland annat då justitieministern Michael Gove, tror jag han heter. Boris Johnson och en hög andra. Och sen, här ska du få en kort politisk analys. Det finns något väldigt intressant här. Jag noterar att Boris Johnsons roll i det hela är 10 000 gånger viktigare än Nigel Farages roll. Nigel Farage är ju ledaren för UKIP, UK Independence Party. Och han har ju ägnat väldigt mycket tid åt att väcka liv i frågan, och där har väl kanske gjort mer än någon annan. Och lite så att när David Cameron lovade att om han vann valet så skulle det bli omröstning om brittiskt utträde, det var nog för att de var rädda för att väldigt många inom partiet började snegla åt UKIP-hållet. Men nu när det väl kommer till omröstning så Torypartiet i princip den styrande eliten i Storbritannien förväntas vara det åtminstone 5-10 år till. Och det är lite intressant hur de har tagit över hela... Alltså det är de som är politiskt relevanta. Labourpartiet har spelat ut sig själva. Hela Skottland ägs av Scottish National Party. Och UKIP och Liberaldemokraterna är liksom ingen som bryr sig om. Så det har en ganska intressant monopartikultur som inträdde efter förra valet.
Mm, det var en sån här slags decemberöverenskommelse.
Ja. Fast det behövdes ju ingen, för att jag tyckte det var så kul att de trodde inte ens de skulle vinna och sen total kraschade Labour.
Ja.
Jag har hittat ett nyfunnet intresse för den brittiska politiska cirkusen. Jag brukar läsa The Spectator, en rolig tidning.
Ja, bara du ser det som cirkus så är det okej.
Okay. Hur är det att jag ska bli politiker, Klaus?
Ja.
Nej, vi kan säga att Boris Johnson är underhållande och det krävs en del mod för att göra det han gjort. Sen är det råder inget tvivl om att det här är ett politiskt drag. Han vill ju ta över som partiledare. Eller åtminstone ha en väldigt högt uppsatt position inom ett par år.
Han vill bli kalif istället för kalifen.
Ja, absolut. Så är det ju. Så Boris Johnson är ju den här klassiska kombinationen av ideologi när det behövs och övrigt pragmatiker. Jag tror säkert han vill att det ska gå väl för England, men till kanske en 50% om man är duktig. Och sen har han väl kanske sina egna intressen framför sig till en sådär 57 000% också. Ja. Han är en traditionell politiker.
Han vill att det ska gå bra för honom själv, såklart.
Men han får bonuspoäng för att han har orsakat en del liv i luckan, helt enkelt.
Ja, absolut.
Och skulle Storbritannien gå ur EU på grund av hans utspel, det går ju inte heller att bedöma i efterhand, men då har han ju bevisen gjort någonting väl, både för Storbritannien och för att sätta käppar i hjulet för centraliseringen inom EU.
Alltså det vore ju fantastiskt om det blev av, men jag är skeptisk. Vi tittar hur det gick.
Ja, han får nog vara det ett tag till.
Ja, det blir väl som sydstaterna försökte dra sig ur den frivilliga amerikanska unionen en gång.
Ja, det slutade inte så bra.
Hoppas vi slipper en upprepning, men jag vet aldrig.
Sen har det varit någon sån här typ av melodifest i valen. Jag vet inte om du kollar på sånt, Klaus?
Inte en chans.
Inte en chans, nej.
Det var många upprörda känslor, hörde jag.
Ja, någon sjöng någon variant av en nationalsång.
Ja, det var inte ens fel låt som vann, utan det var ännu värre.
Nej, det var fel mellanspel. Någon bytte ut lite text, nationalsång, och sen blev det ett förbaskat liv.
Någon fick mellanspel sen.
Ja. Väldigt mycket mellanspel. Och jag är, till att börja med, så kan man ju inte bry sig om någonting som för sig gott under Melodifestivalen. Men om man nu skulle försöka, så vad är den korrekta libertarianska åsikten om nationalsånger?
Ja, vi har inte ens en nationalsång i Sverige. Man röstade om saken i riksdagen för ett antal år sedan, och man avslog förslaget att Sverige skulle ha en officiell nationalsång.
Det var intressant. Nationalsången är alltså inte en officiell nationalsång.
Nej.
Så att EU har nationalsång, men Sverige har det inte.
Ja.
Intressant.
De har en imperialsång.
Ja, just det. Imperiet som marscherar vidare. Imperial hymn. Det finns inte en sån här Star Wars imperial marsch.
Åh, det är det säkert.
Den borde EU ha. Då hade EU fått väldigt mycket röster.
Ja, nej, men jag förstår att det var något arabiskt påfund här, va?
Ja, nej, de bytte ut några textstrofer och bytte till arabiska, hebreiska och makedonska, jag vet inte.
Mm.
Så och då blir folk upprörda.
Så byter de ut Norden mot jorden också.
Ja, det kan jag vara lite upprörd över, för att det är så fruktansvärt töntigt.
Ja.
Fruktansvärt töntigt.
Alltså mitt problem är precis just det du säger här, va? Töntigheten i det här är ju liksom gränslös. Det är liksom, det finns ingen gräns för hur mycket man ska liksom skriva Svenne Banan på näsan, va? Och uppfostra honom. Och det här är en typiskt uppfostringsprojekt.
Jag tror att det rör sig om att det finns två helt distinkta bilder av vad Sverige är. Högern och de konservativa har bilden av att Sverige är en nation som har geografiska gränser. Där bor det människor som förhoppningsvis har lite saker gemensamt. Och så finns det den moderna gränslösa att Sverige är ett koncept som vi hoppas många sluter sig till. Vi har ett koncept med tillhörande socialkontor. Och i övrigt så finns det ingenting som definierbart sådär. Och det som börjar bli mer och mer tydligt i svensk debatt är att polariseringen är ju helt fantastisk, och den kommer bli ännu värre. Och det har till huvudsak att göra med att högern har återuppstått lite så här, populisthögern, som i Sverige är väldigt modest om ni jämför med andra nationer. Men den finns ändå där. Och vänstern är förvånad, minst sagt. Men nej, nationalsånger, ja. Den är väl fin, den så kallade nationalsången är väl fin, och jag kan gärna sjunga den vid välvalda tillfällen. Jag kan tycka att, eftersom det inte för att någon har bestämt att det är så, utan för att folk bara gör det så där, så kan jag tycka att det är en tradition som är värd att bevara tills ingen längre bryr sig om den. Och det bevisligen så är det ganska många som bryr sig om den, eftersom det var viktigt att ändra den respektive inte ändra den.
Ja, det är nästan finare när det inte ens finns ett politiskt beslut bakom att sjunga den.
Mm.
Man kan nästan se det som ett folkligt påfund.
Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet, och då var det lite på tapeten det här, men ska man verkligen sjunga nationalsången på skolavslutningen? Och det var inte så mycket att det skulle vara kränkande eller upprörande, utan då var det mest att nej, men det är ju gammaldags, det är väl ingen som gör det där längre. Så då hade de strykit det i programmet. Du kan gissa hur bra det gick. Någonstans precis innan de skulle börja säga att det var dags att röra sig utåt så ställde sig hela bakre ledet som bestod av bygg, el och måleriverkstan och började bröla ganska ordentligt. Och det intressanta händer sen. Majoriteten av alla manliga lärarna, på ren reflex så tar de sin gamla studentmössa som de ska ha för att studenten, och då har lärarna med sin gamla vinskvätta studentmössa, och för upp den i, så här, i nästan så här givaktpos över bröstet och börjar sjunga. Det är så här, vissa saker sitter ganska hårt. De hade troligtvis varit tvungna att anstränga sig för att inte börja sjunga dem också. Och sen var det naturligtvis kört. Sen sjöngs hela nationalsången framlänges och baklänges.
Ja, ja. Nej, men det finns hopp med Sverige. Så länge vi har bygg- och eljobbare så finns det hopp.
Men lite så. Nej, men det var ju så här att alla ville ju sjunga nationalsången. Alla tyckte det var jättetöntigt att de hade strykit den punkten.
Så ni protestsjöng helt enkelt?
Ja, det var inte så mycket protest. Det var så att när någon hade sjungit de två första vokalerna så var det ju kört. Och på något sätt, jag menar, skolavslutning, men det är... Ja, nåväl. Mm. Den så kallade nationalsången väcker känslor i hela landet, så är det.
Jo, i vilket fall som helst, så jag blev faktiskt lite inspirerad av det där.
Och skrev en egen?
Nej, men jag snokade rätt på Saudiarabiens nationalsång. Och så lade jag ut den på Facebook. Jag bad om en översättning på den då. Jag tänkte sjunga den, erbjuda mig att sjunga den på Hajj. Pilgrimshögtiden i Mekka.
Men det hade du tänkt dig.
Den 11 september i år så går det av stapeln, så jag tänkte erbjuda mig.
Jag är inte helt säker på att de kommer förstå vad du håller på med. Jag tror inte det är så många som pratar svenska där nere.
Ja, det är klart. Det är färre än som pratar arabiska i Sverige. Men,
Hade du tänkt att du skulle ha någon som håller upp en skylt med texten? Eller?
Ja, jag vet inte. Men jag fick en översättning, jag inte skulle få höra. Den går så här. Arsh al-Malek. Nej, det var förresten. Det var ursprungsspråket.
Det var inte översättningen.
Det här är på engelska. Hasten to glory and supremacy. Så börjar den.
Okej.
Okay. Glorify the creator of the heavens and raise the green fluttering flag. Och så vidare. Oh my country. The glory of all Muslims. Long live the king. For the flag and the country. Lite kort förkortat. Så den tänkte jag försöka erbjuda då. Se om det...
Och sjunga på svenska.
Mm.
Ja, ja. Lycka till med det, Klaus.
Kulturutbyte, tänkte jag. Ömsesidigt.
Det är fint att du tänker på det kulturutbytet, Klaus. Mycket fint. Nåväl, ska vi lämna nationaltramset?
Okej.
Okay. Vad är det mer som har hänt? De här lägsta lönerna, ja. De här förbudet mot för låga löner. Det inofficiella, vi har ju inte minimilöner i hela landet som är till exempel i USA. Utan vi har kollektivavtal och facket. Och krav på sociala avgifter och etc. etc., etc. Men det är någon form av öppet krig om det här nu. Där LO hävdar att är man för lägsta löner så är man för apartheid.
Oj, oj, oj.
Och allsköns andra dumheter. Och vad de hävdade var att tillåter vi lägre löner så kommer allas löner sjunka omedelbart. Sen när de påpekar att det inte funkar så ändrar de sig lite så att det är okej. Vi har en ny rapport som säger att om man sänker lägsta lönerna, då får tjänstemännen högre lön och arbetarna lägre. Så nu försökte de då spela på den här klassiska klasskonflikten medelklassen kommer ta underklassens pengar och så vidare. Och så har de hållit på så här ett tag och försöker hävda att jorden går under om man tillåter att folk jobbar till lägre lön.
Man har alltså på riktigt gjort så här lite motstridiga rapporter med nya ansatser och...
Det finns ju många motsidiga rapporter som helst. Det är bara välja och vraka. Det har ju skrivits hur mycket ekonomiska dumheter som helst. De tar väl fram någon i arkivet. Idag ska vi ha rapport B, imorgon tar vi rapport C. Och så fäktar de lite med dem där. Och så säger statsministern att det där är bara tjoller. Liksom.
Ibland saknar man tiden. Alla levde på existensminimum. När det inte fanns tid att skriva rapporter.
Lovar du att det blir mindre rapporter om vi sänker minimilönerna, Klaus?
Nej, men... Alltså när folk levde på existensminimum, alla var tvungna att försörja sig själva.
Jaha,
okej. Inte kunde leva på fackliga avgifter och liksom skattepengar och sånt där.
Nej, du kan ju inte äta LO-rapporter. Du kan inte leva på det allt för länge. Det blir ganska...
Skörbjugg.
Svårtuggat. Skörbjugg, ja. En hel del skörbjugg i LO-borgen kan man misstänka. Nu är det så att Timbro... Det är ju bra ibland och dåliga ibland. Men nu har den där Segerfält skrivit en kort rapport där han har dragit upp några av de absolut dummaste myterna kring minimilön och förklarat varför de är just jättedumma. Och den kan jag nästan rekommendera. Den heter något så enkelt som 10 myter om ingångslön. Gå till Timbro och slitta den. Och det var inget avancerat sådär, men jag kan tycka att det är bra att någon släpper något sånt så att inte dumheterna får stå omotsagda. Det ska sägas att de står inte omotsagda i Sverige i den utsträckningen längre. Både Dagens Industri och Svenska Dagbladet och en annan tidning säger faktiskt emot, lyckligtvis. Vi kanske inte behöver gå in så mycket mer på det med minimilön. Vi har väl dragit förklaringen kring varför det är idioti hur många gånger som helst.
Är det någon speciell av de här punkterna som är värda att nämna?
Någon speciell av punkterna? Vi kan se om jag kan hitta. Ja, det fanns ju... Det är den eviga, det funkar inte för att alla kommer från lägre lön eller det blir inte fler jobb. Och den, jag vet inte om det är ens värt att bemöta den typen av nonsens. Sen finns det ju punkter som försöker folk säga att jo, men det blir jättemycket större klassklyftor. Och det är så här, ja, om du nu räknar skillnaden mellan högsta lön och lägsta lön och så tillåter du lägre löner. Låter det bli att förbjuda lägre löner, det är väl klart att de så kallade klyftorna stiger, men vad spelar det för roll? Du flyttar fortfarande en människa från bidrag till lön.
Frågan är om den som är i botten är tacksam för att få det bättre, eller om vd-börjande blir bitter
ja,
för att någon...
Ja, men LO tycker inte om att behöva se det. Och sen finns det argument om att det kommer leda till att alla löner sänks, men då har man ju inte förstått sambandet mellan kapital och löner överhuvudtaget. Det kommer ske... Vissa löner inom vissa branscher, framförallt outbildad arbetskraft, kommer sjunka tillfälligt. Men i och med att fler kommer i arbete så kommer den efterfrågan öka. Det kommer produceras mer och som alla vet så är produktion sin egen efterfrågan. Det var Jean-Baptiste Say som sa det här för mig. Så att på lång sikt så sjunker inte lönerna bara för man tillåter flera att jobba för löner som de kan uppbära. Nej. Det jag tycker kanske intressantast är att välfärdsstaten kommer undergrävas om man tillåter lägre löner. Och det här är ett jätteintressant argument, för att välfärdsstaten kommer ju krascha om man inte tillåter får in fler på arbetsmarknaden som det ser ut nu.
Självsanering.
Jo. Men överlag så, det finns ju så mycket idiotiska myter kring hur ekonomi fungerar och... Ja, man kan ju repetera argumenten in absurdum, men jag tror att det vettigaste argumentet är att lyssna inte på LO, för att LO är intresserad av att deras medlemmar ska hållas skyddade från arbetsmarknaden i övrigt.
Reinfeldt sa att näringslivet är ett särintresse, men ja. LO är också ett särintresse, kan man säga.
Vet du vad? Reinfeldt är ett särintresse.
Ja.
Ett väldigt dumt sådant.
Ett särointresse skulle jag för min del.
Ja.
Ja, nej, men här kan man läsa lite myter om man inte har greppat det här ännu.
Ja. Vi kan ta en till brittisk nyhet. Britterna är ju notoriskt paranoida. CCTV-nazis, som de kallar dem för, eftersom de har bevakningskameror överallt. Men bisarrast jag hört nu var att någon polisanmälde en elev för att han satt och surfade och kollade på typ sidor för UKIP och British National Party. Och British National Party är väl en ganska tråkig hög... Jag vet inte vad de är. Det som kallas extremhöger. Men ska man polisanmäla elever? Fast det är som att säga åt dem att låta bli för att du använder skolans datorer eller någonting. Men nej, här skulle polisanmälas. Och här var ju tankebrott. Och då hade man ju surfat på en förbjuden sajt liksom. Och jag bara, va? Polisanmäla? Va? Jag förstår inte.
Det här är också en fenomenal sak, va? Har folk, lärare då, eller jag antar att man lärare i det här fallet,
ja, det tror jag.
Har den här personen så lite pondus och respekt omkring sig att han inte kan säga åt en elev att stänga av det där, ge hit telefonen? Åtminstone
ja,
sitter inte och surfar på sånt där då, under lektionstid. Att man måste polisanmäla istället. Man har liksom outsourcat sådana ordningsfrågor på absolut lägsta nivå till polisen.
Nej, det är ju... Sen är det också så här att det var väl i Storbritannien för det. Tycker mig minnas från 10 avsnitt sedan, 15 avsnitt sedan, att de diskuterade huruvida man kunde förutspå terroristbeteende redan hos dagisbarn. De har ju en monumental noja från statsapparaten mot medborgarna just i Storbritannien.
Jag tror inte, det är ingen slump att VF för Vendetta utspelar sig i Storbritannien.
Nej, verkligen inte. Och de hade ju det som de kallade The Snooper Charter, det vill säga utökade rättigheter att tjuvlyssna på och tjuvläsa typ allting som staten kände för. Och jag tror att de gick igenom också för inte så länge sedan. Och det är ju så här, litar man inte på sin egen förmåga att driva en fungerande statsmakt, ja, då måste man börja misstänka att det är medborgarnas fel, typ som i Sovjet. Vi kan ju inte gjort fel, det måste vara medborgarna som konspirerar mot oss. Alltså så måste vi övervaka dem extra noggrant. Och ja, nej, Storbritannien är ganska otrevligt på det sättet att statsapparaten anser sig ha rättighet att göra det här. Man ska komma, det har ju varit mer debatt i Sverige, även om det snokas och spanas och datalagas en hel del i Sverige. Så här har ju varit ordentlig debatt i alla fall, och de flesta är överens om att det här är ett jädra sätt.
Mm, fredlig.
Men, ja, han tyckte det var ett jädra sätt, och sen så fick han igenom några...
Så körde han partilinjen i alla fall.
Ja, men...
Jag förstår vad jag menar. Det...
Jag ska vara snäll mot just Federley idag, för att... Det är så här, vem körde inte, vem har inte kört partilinjen? Jag är så gammal och cynisk nu. Ja. Jag åtminstone är cynisk.
Cynsk kan man ju vara också.
Ja.
Ska vi gräva lite åt MP också?
Ja, Miljöpartiet, ja. Affärsvärlden är ju ytterligare en sån här finansblaska. Men de hade en artikel med väldigt bra titel. Den hette Miljöpartiets stolleprov. Kom ut nyligen. Nej, förlåt, det gjorde den inte alls. Den kom ut 2001.
Mm. Men det här är en klassiker.
Det är en riktig klassiker. Miljöpartiet har ju en lång och diger historia av att lägga fram konstiga förslag. Det här kan vara ett av de konstigaste förslagen någonsin. 2001 röstades nästan genom ett avskaffande av bankbesparingar. Miljöpartiet röstade nästan genom att de var för det. Jag ska citera kanske.
Ja, absolut.
Miljöpartiets kongress i Luleå antog i lördags ett förslag till partiprogram där man förklarar att inkomster som grundar sig på ägandet av pengar, aktier, obligationer och så vidare inte bör förekomma i vårt framtida gröna samhälle. Efter ingripande från partistyrelsen gjorde senare på kvällen en ny omröstning. Det vill säga rösta bort medlemmarna. Då motionen avslogs. Och Miljöpartiet har en lång och diger historia av att lägga fram förslag som är så verklighetsfrånvända, så att man kan ju undra om det är humor de siktar på eller inte.
Ja, jag tror det, faktiskt.
Man kan ju, just nu så är det ju uppenbart, alltså, just nu ägnar de sig åt att komma fram till att de vill så snart som möjligt se till så vi kan ta emot lika många flyktingar som förra året.
Mm.
Det är ganska dålig väljartriangulering, tror jag.
Ja, men då får man ju då kör de i alla fall ideologiskt. Man får ge dem, liksom, man får ge dem poäng för det, lite respekt, ja, för det. Va? Eftersom det här är totalt självmordspolitik. Så får man
ge
dem respekt.
Det är lite konstigt hur Miljöpartiet har studsat. De har ju alltid varit vänster, men en gång i tiden så var de ju, ja, för den här typen av väldigt mycket stollerier. Men det känns som att, var är miljön i Miljöpartiet nu för tiden? Det senaste gången var väl när Fridolin stod med den där kolbiten och mässade någonting om tyskt brunkol. Men det känns som att allting är viktigare än miljön för Miljöpartiet. De liksom hoppar från den ideologiska plattformen till den andra. Och nu är det naturligtvis då viktigast att de kallar för värna asylrätten. Men man kan ju diskutera vad svensk asylrätt egentligen säger om hur många flyktingar Sverige ska ta. Men det här är alltså deras, nu är det deras projekt det här. Det är de som ska driva det.
Jag hade en släkting här. En yngre släkting som skulle göra ett skolarbete för inte så länge sedan. Och då skulle hon skriva om vad som är fel i världsekonomin.
Okej.
Okay. På en och en halv A4.
Bra.
Så då, okay, hörde man av sig till mig, eftersom man vet att jag är lite intresserad av ämnet.
Oj då.
Och då hade man, jag hörde mig för lite grann, tänkte ska man, antingen gör man det här rätt, eller så gör man, skriver man någonting vad läraren vill ha. Så min första fråga var, vill du ha bra betyg? Eller vill du lära dig någonting?
Okej.
Ja,
vad blev svaret?
Ja, först så vill hon lära sig någonting. Och, men jag tänkte jag ska höra mig för lite grann i alla fall vad den här lärarinnan söker efter. Jo, då hade de fått lära sig först att det här med ränta var dåligt. Och aktier var också dåligt. Och sen skulle man skriva någonting som är fel på världsekonomin.
Det var en miljöpartist i lärare alltså.
Ja, det är väl de flesta, tror jag. Och sen så sa jag då att du kan ju spinna vidare på det temat. Det är både enkelt och det kommer att ge ett bra betyg. Men jag ska förklara i alla fall lite grann. Så drog jag lite om pengar. Jag pratade lite grann om regleringar och kompiskapitalism och såna saker. Men sen tror jag i slutändan det blev vad lärare innan ville ha i alla fall. Det var enklast.
Ja, nej, men så brukar det bli. folk som inte, jag ska inte säga folk som inte kan ekonomi, jag vill inte vara bäst på ekonomi heller, men jag har åtminstone försökt läsa litteraturen. Det jag tycker är intressant är att politiker läser aldrig den ekonomiska litteraturen. Jag antar att det skulle vara en för smärtsam upplevelse, men folk som har väldigt viktiga politiska åsikter, väldigt, väldigt fasta politiska uppfattningar om hur samhället borde vara ordnat, vägrar läsa den ekonomiska litteraturen. För att säga en sån sak som att ränta är dåligt. Vad baserar du det här på?
Alltså, jag vet inte vad man ska börja med en sån uppsats ens, liksom, på två sidor A4. Nej.
Ja, nej. Hej och H, säger man. Ska vi avsluta nyhetslådan där?
Okej då.
Ska vi göra det?
Jag som har så roligt just nu, men okej.
Du som har så roligt, Klaus. Mm. Men det är väl tur att vi har kul. Det kanske är därför folk lyssnar på oss.
Ja.
Eller så för att vi säger dumheter när vi inte kan hindra oss själva i tid. Okej. Dagens huvudämne. Vi ska ju egentligen försöka prata, huvudsakligen var ju grundtanken att prata om det här. Det finns ju en rörelse som handlar om positiva pengar. En annan typ av penningsystem där man ska förändra saker ganska radikalt. Och de har väl hittat några punkter där de kanske har förstått det, och sen finns det väl andra punkter vi kanske inte alls håller med om. Men till att börja med så finns det ju faktiskt många andra podcast i Sverige, och det finns något som heter Fondpodden som egentligen pratar om fondinvesteringar och annat. Jag tror att det är det nätbanken Avanza som har den kanske, jag vet inte. De intervjuade Andreas Cervenka, som för övrigt heter Cervenka, inte Cervenka, fick jag lära mig.
Mm-hmm.
Och han diskuterade faktiskt en hel del om penningsystemet och den här typen av saker. Och jag tror till och med ämnet positiva pengar kom upp i den intervjun som gjordes. Så det kan man också lyssna på. Han säger ofta ganska intressanta saker, även om vi inte alltid håller med om allt. Så visste du förresten att han inte har en ekonomiutbildning?
Jag kunde nästan misstänka det faktiskt.
Mm. Jo, han sa något liknande, att folk brukar reagera på det, oftast positivt.
Ja. Nej, det brukar, om man har ekonomiutbildning så tenderar man ju att tro på alla möjliga typer av sagor.
Mm. Nej, men det var en ganska kul intervju. Naturligtvis kommer jag inte ihåg vem det var som gjorde intervjun heller, vem det är som driver Fondpodden, men det är en ganska okej podcast tycker jag. Men det roligaste var när han återigen beskriver, som han har gjort i textform förut, hur det går till när Riksbanken skapar pengar. Rent handgripligen då. Det är alltid lika kul och dråpligt att höra det hela. Liksom.
Mm.
Det involverar ett tangentbord kan jag säga.
Mm.
Och sen är det inte så mycket mer än så.
En stor plusknapp på.
Ja, det är tryck plus här för 10 miljoner.
Ja.
Tryck lite fortare så händer det saker. Var ska vi börja, Klaus?
Ja, monetärt mishmash.
Monetärt mishmash.
Jag tänkte vi ska börja med en av mina favoriter. Och det är den här idén som florerar att eftersom vi har ett samhälle som tillåter ränta så måste vi ständigt öka penningmängden. Därför att det finns pengar att låna, men det finns inte pengar till att betala räntan, lyder argumentet på något vis. Man har liksom inte skapat pengarna som räntan ska betalas med, utan man bara skapat själva lånedelen, om man säger så.
Mm.
Man har glömt skapa tillräckligt med räntepengar på något sätt. Alltså, för mig så låter det här toksnurrigt bara där.
Ja, ska vi kanske komma ihåg att om du lånar en miljon och sen ska du ge tillbaka en miljon med ränta, men det är ju inte samma miljon. Du kommer ju ha gjort någonting med miljonen, så att när du väl har lånat miljonen och köpt någonting för det, så har du ju inga av pengarna. Du har ju varit sedan pengar än räntan.
Nej.
Det är ju förväntat om att du ska skrapa ihop de pengarna i framtiden och betala tillbaka.
Du menar att då ska man dessutom behöva göra om pengarna som jag har lånat också för att jag ska kunna betala tillbaka dem? Enligt samma resonemang då?
Jag vet inte vad resonemanget är, men man får ju komma ihåg att pengar är ju någonting, inte någonting som... Det är ju svårt att fråga, men pengar har alltid en ägare. De byter bara händer. Det är så det fungerar. Och argumentet är att alla kan inte hålla hela beloppet de är skyldiga plus räntan i sina händer samtidigt. Det vill säga, alla kan inte helt plötsligt ta pengar samtidigt och kasta till banken och säga sådär, nu har vi tagit tillbaka skulden med ränta. För det finns inte tillräckligt mycket pengar för att alla ska kunna göra det här samma sekund. Jag tror att det är det som är argumentet.
Men det är ju ganska lätt att visa att det här är trams. Tänk en ekonomi där det flyter runt 1 miljon pengar. Kronor eller vad du nu vill ha för valuta då. Och det finns inga banker. Du behöver inte ens ha banker i systemet. Men tänk att du har lite pengar, du har 100 000. Jag lånar det av dig. Och du vill ha tillbaka 100 000 plus 10% efter ett år.
Mm.
Jaha. Ja, då lånar jag de här pengarna. Innan du lånar ut dem till mig så vill du ju naturligtvis kolla att jag har en plan. Så att jag kan betala tillbaka där. En övertygande plan. Jag har en affärsidé. Jag kommer att tillverka manicker. De kommer jag sälja. Och det kommer gå så bra så jag får tillbaka pengarna. Jag ska ha pengarna till att köpa maskiner. Men jag kommer sälja så mycket manicker att jag kommer få tillbaka pengarna plus 10% ränta. Dessutom göra en vinst. Ja, jag lånade pengarna av dig. 100 000. Jag köper mina maskiner. Jag tillverkar manicker. Jag säljer manicker för 200 000. Det här året. Jag gör en vinst på, ja, på 200 000. Och de här pengarna drar jag in från andra människor i ekonomin. På precis samma sätt som jag hade sålt vad annars som helst som jag inte hade behövt låna till. Kanske vatten på flaska eller någonting annat sånt där som knappt kräver någon investering. De pengarna hade jag också dragit in från ekonomin, från andra människor, från mina kunder. Det enda skillnaden är nu att den här gången har jag lånat pengar av dig för att kunna köpa min maskin. Men fortfarande drar jag in pengar från ekonomin och jag ger tillbaka till dig 100 000 plus 10 000 i ränta och jag har 90 000 kvar. Jag betalar skatt, jag har 5 000 kvar. Och liksom, det har inte, ingenting konstigt har hänt. Det behövdes inte skapa några mer pengar någonstans i ekonomin för att det här skulle gå runt.
Pengarna cirkulerar alltid i ekonomin. Men jag ska göra ännu värre. Jag ska göra ett maxi-exempel på det här. Det finns 1 miljon kronor i ekonomin. De äger Klaus. Jag lånar 1 miljon kronor av Klaus. Och ska dessutom betala 10% ränta på det här. Notera, det finns bara 1 miljon kronor i cirkulation. Klaus lånar mig alla de miljon kronorna. Jag ska betala tillbaka honom 1 miljon 100 000 kronor. Jag kan göra det här. Mm. Vet ni hur jag kan göra det här? Nu ska du få höra. Först tillverkar jag någonting för pengarna. Vad gör jag sen? Jo, jag bevisar så här, måste jag köpa råvarorna från Klaus för att eftersom det bara finns två aktörer, du säljer mer råvaror som ska tillverka. Sen måste jag sälja saker till dig. Men jag kan inte sälja saker som bara är värda 1 miljon, för då får jag tillbaka 1 miljon. Och då ger jag dig 1 miljonen. Sen måste jag vidare vara så duktig så jag kan tillverka mer saker och sälja dig ännu fler saker så att du ger mig lite av det som jag betalar tillbaka dig i lån. Så jag kan betala tillbaka det igen. Och sådana har jag betalat tillbaka 1 100 000.
Mm.
Vad det egentligen handlar om att jag måste ge dig saker som är värda 1 100 000. Du lånar mig 1 miljon. För att vi ska kunna klara den här skulden så måste jag ge dig saker som du anser är värda 1 100 000.
Mm.
För då kommer du köpa dem av mig i omgångar och så pytsar jag tillbaka pengarna och sen är alla glada. Det vill säga om det bara finns två aktörer och den ena lånar alla pengar som finns i hela ekonomin så kan han fortfarande betala tillbaka det med ränta. Förutsatt att han producerar mer saker som den andra personen då ansåg vara mer värt. Sen om jag är en jättedålig entreprenör och du bara vill ge 900 000 för det jag har producerat, då går jag i konkurs. Mm. Och det är tråkigt för dig, för då är du som lånade ut pengarna. Men det gjorde ju du med risk och så vidare. Så det var ditt problem.
Och det är just det här som jag tror att somliga hakar upp sig på då. Det går att konstruera exempel naturligtvis, där det här inte går ihop. Det går att ta mitt exempel då, som är liksom det lite snällare då, va? Ja, jag lånar 100 000 av dig. Och sen så funkar inte min affärsidé. Jag säljer manicker för 20 000. Och jag skyldar dig 110 000. Ja. Okej, okay, jag går i konkurs. Men det falsifierar ju inte det faktum att jag skulle kunnat betala tillbaka. Det är liksom en affärsrisk. Det är inget liksom fel i den monetära mekaniken.
Nej, sen hänger det här ofta ihop med det faktum att bankerna, kritiken hänger ihop med att bankerna inte har reserver. Eller om de har reserver så är de inte fullständiga och att då pengar skapas, vad heter det, ex nihilo, Och det är pengar då på något sätt förstörs när de betalas tillbaka. Så det försvinner skuld, det försvinner kapitaltäckning om du betalar tillbaka lån, etc, etc, etc. Men hela argumentet förutsätter ju någonting att alla, eller väldigt många människor ska betala tillbaka lånet inklusive ränta samtidigt. Och samtidigt så kommer ingen ta nya lån. Det förutsätter någon form av sån här situation som inte kan inträffa. Visst får man ju problem om väldigt många går i konkurs samtidigt, eller väldigt många betalar tillbaka samtidigt, eller ännu värre, väldigt många vill ha pengar ut ur banksystemet samtidigt. Då vet vi alla att det kan ju leda till, alltså bankruns leder ju till systemproblem i bankväsendet. Men det betyder inte att lösningen är att man måste skapa upp räntepengar, eller vad man nu ska kalla det. För att, ja, återigen, nu, om vi ska prata om bankstabilitet så ska man gå tillbaka och lyssna på avsnittet som vi gjorde med Stellan Abrahamsson, där vi gick igenom ganska mycket av det här. Men nej, pengarna räcker faktiskt till ränta. Så länge det finns pengar i cirkulation så får du helt enkelt sälja någonting eller göra någonting. Saker eller dig själv som arbetskraft för att få in de pengarna från någon annan. Du får göra något från någon annan så du kan betala räntan också.
Här är ett hett tips till viralgranskaren, Metro. Nu har vi gjort jobbet åt det. Nu behöver du bara sätta fram en klatschig bild och en rubrik på den. Klapp.
Du har varit hård i sidan till viralgranskaren, Klass.
Nej, jag tycker de är söta.
Ja, det är bra.
Jag kan bara inte komma över den här 1000-åriga mobiltelefonen.
Det var en mycket viktig myt att spräcka, Klaus.
Ja,
visst.
Ja. Ja, det är första dagen på jobbet. Nej, men ta den här lätta med mobiltelefonen. Börja med den. Jag värmer upp lite.
Mitt är en så fantastisk tidning. Men en annan idé, vi kan ju fortsätta med de här idéerna, det är ju att ja, du kanske ville avsluta.
Nej, den är avslutad, men jag tycker det leder fint in till en annan myt. Jag kanske kastar om ordningen här, men det är den här som om vi hade haft guld med fot. Räcker guldet till pengar?
Ja, okej. Det finns för lite guld för att täcka penningbehovet. Ja, just det.
Ja, just det. Mellan 1873 och 1914, då fanns det tillräckligt med guld. Det fanns exakt så mycket guld som behövdes till ekonomin för att man skulle kunna införa guldmyntfot. Men efter 1914, då räckte inte guldet längre. Lite märkligt sammanträffande.
Nej, det är så mycket större ekonomi nu så det här funkar ju inte. Du måste ha guld plus, Klaus.
Ja. Så att under hela mänsklighetens historia så har guldet räckt. Men efter 1914 så räckte det inte längre.
Nej. Mm.
Hur ska man förstå det här? Naturligtvis skulle det räcka även idag.
Ja, men så här. Det man måste komma ihåg är att om guld hade varit pengar. Beloppen som står på sedlarna beror på hur många som är i cirkulation. Det är väl helt enkelt så att jag menar, guldets pris i relation till allt annat. Och det här kan du ju se på guldpriset. Vad kostar ett guld i valuta i dagsläget? Ja, bra mycket mer än 1914. Men det är lite som att säga att nollorna räcker inte till sedlarna. Vi kan inte liksom ha, vi har inte tillräckligt mycket pengar, vi har inte tillräckligt många nollor att sätta på sedlarna. Det är lite samma resonemang, för att guldet kommer ju värderas per gram eller per viktenhet så att det fungerar som pengar. Det är ju det som kommer hända.
Mm. Ja, precis. Så att priserna anpassar sig, om man säger så, va? Så att det går ihop.
Ja, man ska ju, om guld är pengar så är ju priset på guld är ju inversion av priset på allt annat. Du kan mäta priset på något annat i guld eller priset på guld i någonting annat.
Ja, du kan ju lätt konvertera alla priser idag. Ja, hur mycket guld kostar en liten mjölk? Ja, okej. Okay. Bra. Köp guldet, betala med guldet. Det är inga konstigheter, va? Nej, vad kostar en liten bensin i guld? Vad kostar en bil i guld? Jag menar, man skulle redan idag direkt kunna gå över.
Jag försöker räkna ut vad en liten bensin kostar.
Ja, just det. Det var en retorisk fråga, Hans. Du behöver inte svara.
Jaha, retorisk fråga. Mm. Såna håller inte på med här.
Men det folk blandar ihop det med lite grann också, tror jag, är att man tänker att okej, idag finns det mera prylar. Det finns fler fastigheter, det finns mera företag, det finns mera bilar. Men guldmängden har inte ökat i samma omfattning. Men då ska man komma ihåg att det är inte så att det för varje pryl som finns här ute finns en viss mängd guld. Eller måste finnas en viss mängd guld för att man ska kunna betala med det. Utan det är bara i handel som pengar används. Så att det är när prylar byter ägare som man måste ha någonting att betala med. Mängden pengar är ju bara en droppe i havet av jämfört med alla prylar som finns alla att köpa dem.
Ja, och så har det ju ganska ofta varit.
Ja, så har det ju alltid varit.
Ju mer ekonomisk produktion det finns och ju oftare saker byter händer, desto mindre pengar behöver relativt antalet saker.
Ja, men vad har du sedlar och mynt? 100 miljarder eller någonting? Kronor? Ja. Det är knappast så att det finns 100 miljarder liksom alla fastigheter, alla aktier, alla sådana saker är värda en miljard tillsammans. Det är ju liksom tusentals, tiotusentals gånger större belopp.
Nej, pengar i cirkulation är alltid mycket mindre än värdet på allt man kan köpa med dem. I given dag naturligtvis. Sen är det blivit lite konstigt att prata om allt man kan köpa. Ja, exakt just nu då eller senare. Eller, ja, nej, hela argumentet är ganska udda.
Icke desto mindre så har ju det här varit ett väldigt populärt argument historiskt också. Man talat om silverbrist till exempel. Va?
Jo, men det har ju med de ekonomiska underkonsumtionsteorierna att göra. Att ekonomiska kriser beror på underkonsumtion. Det, i princip, det var ju de teorier som fanns innan Keynes och keynesianismen som han sedan förvandlade till sina teorier.
Ja, till exempel då så har vi då, jag tror 1700-1600-tal kanske i Sverige, så pratar man mycket om det här silverbristen. Man införde kopparmynt då för det var brist på silver. Men vart hade silver tagit vägen? Jo, det var ju kungen som hade naturligtvis köpt kulor och krut och kanoner utomlands ifrån för att kunna bedriva krig och betala soldater och sådana saker. Det är klart att det flödat ut silver ur landet. Men det betyder inte att det är brist på silver. Därför att du kan ju fortfarande med det silver som finns göra alla affärer som behövs. Om du har mindre silver, ja, då justeras ju priserna i silver därefter också.
Ja, det är ju en av fördelarna med att ha så kallade varupengar som då brukar vara guld eller silver, oftast guld, är ju det faktum att om en nation, om ett givet område, om vem som helst, om en individ, ett område eller en nation köper mer än de producerar, så kommer ju guldet flöda ut ur det området och vice versa. Och det här är ju en kontrollmekanism som ju saknas. Nu har vi ju fritt flytande valutor, men det förhindrar ju inte den typ av ekonomiska imbalans vi får idag. Fördel med just guld är att när guld lämnar ett område, ja, men då är det en signal att de producerar, alltså de konsumerar mer än de producerar. Och det är naturligt att alltså ingen producerar exakt lika mycket som de konsumerar någonsin. Men på sikt så är ju det här en balansmekanism för att hålla varupriserna så att du inte får den typen av idiotiska imbalanser du har nu. Till exempel att vissa nationer, nu tycker inte du om det här argumentet, men vissa delar av världen år efter år lyckas trycka pengar som alla andra stoppar i fickorna och så flödar varorna dit och papperspengarna i andra riktningen. Och det är ju jättekul så länge det funkar, men det kan ju byggas upp väldigt stora imbalanser när någon vill lösa tillbaka de här papperspengarna och det är inte, ja, vissa inflationära problem i nationen som får tillbaka sina pengar.
Mm. Så hur mycket guld behövs för att klara av alla Sveriges betalningsbehov?
Jag säger 2 miljoner.
2 miljoner val.
Det säger jag inte.
Nej, precis. 1 gram skulle funka. 0,5 gram
teorin,
skulle funka.
Så, ja. Det handlar ju bara om att värderingen möter volymen, så att säga.
Precis. Ja, därmed så ännu tips till viralgranskaren.
Okej.
Men här då, Hans, vad händer om någon köper upp allt guld förresten?
Ja, du kan ju testa. Jag misstänker att ju mer du köper desto högre stiger priset och till slut får du betala med halva jordklotet för att få det sista grammet, tror jag.
Ja.
Nej, jag är inte så orolig för att någon... Vad händer om någon köper upp alla pengar? Liksom?
Det är exakt samma sak. Vad händer om någon köper upp alla sedlar och mynt? Ja, lycka till.
Ja, då måste du ge resten av världen en fruktansvärd mängd varor och tjänster i utbyte, så jag tror att det är resten av världen som har vunnit.
Ja, exakt.
Du kommer ju ha en fruktansvärt högt pris för att göra det här. Nej, jag är inte så orolig för det.
Mm.
Ett alternativ då till nuvarande systemet som oftast brukar argumenteras. Det vill säga, oavsett guld och sånt där, är det många som tycker lite arkant. Utan det pratas en del om demokratiska pengar. Oftast i samband med att man anser att det här med att det finns oberoende riksbanker, som man kan ju diskutera hur oberoende det är, men de nominellt oberoende tycker man är dåligt, för då finns det alltså privata banker som står för penningproduktionen, och det tycker man är dåligt. Och då finns det då folk som hävdar att nej, men det här måste ju vara statens uppgift, alltså utan en oberoende riksbank så ska staten stå för penningmängden, för det måste ju vara ändå demokratiskt och rättvisa. Och det kanske inte slutar så bra.
Nej, alltså det är ju i princip staten idag som står för penningproduktionen. Antingen del själv, men också till största delen outsourcat till det privata bankväsendet. Men outsourcat på så sätt att man skyddar bankerna när de gör det här. Det här är riskabel verksamhet. På en fri marknad, i en fri ekonomi, så skulle det här vara, då är kreditexpansion extremt riskabelt.
Ja, framförallt utan insättningsgaranti. Och insättningsgarantin skapades ju ganska explicit med det syftet att förhindra att folk rusar till bankerna och vill ta ut pengarna. Det vill säga att om en bank ägnar sig åt väldigt mycket riskabel business, så ska man förhindra då en så kallad bank run.
Mm.
Och det infördes väl, jag vet inte, i USA infördes det väl efter den stora depressionen, men jag kan gissa att det infördes i större delen av världen samtidigt. Förutom Nya Zeeland, där de inte har någon insättningsgaranti. Vilket är jätteintressant. Det är en av de få länder i världen som inte har det.
Ja. Nej, så att det här penningproduktionen, det skulle inte gå att göra på den här skalan som vi har idag. Utan, om inte staten stod där bakom och var lender of last resort och hade insättningsgarantier. Det skulle inte gå.
Nej.
Så att redan idag kan man säga att staten styr det här redan. Som det är.
Ja, Riksbanken har ju sina mandat, men å andra sidan så visar det att mandaterna är ju tolkningsbara till höger eller till vänster. Och stabilt penningvärde betyder, ibland så betyder det 2% inflation, tidigare har betytt inflation så långt över noll så att den inte blir negativ, men inte så hög så att det spelar roll.
Just.
Och samtidigt så ska man, är det den amerikanska centralbanken som samtidigt ska hålla, de ska hålla stabilt penningvärde och låg arbetslöshet?
Ja, de har två tudelat mål.
Mm. Och det blir gummiparagrafer av det här i slutändan.
I Sverige har man en spak och ett mål. I USA har man en spak och två mål.
Ja, det är nästan så att den amerikanska modellen är mer puckad. Sen, centralbanken gör ju ungefär samma sak världen över. Det där är ytterligare en sak. De kan ju inte föra en politik som markant skiljer sig från övriga länders. Vilket gör att en liten nation som Sverige kan vara ju debattera, till och med om Riksbanken var oberoende av svenska staten, så skulle de verkligen vara oberoende av den amerikanska staten, framförallt den amerikanska centralbanken.
Ja, de skulle kunna om de ville. Men de vill hålla en hyfsat fast valutakurs. Om de ville låta den svenska valutan stiga mot den amerikanska dollarn. Vilket inte skulle vara några problem egentligen.
Nej. Till och med den historiskt mest hårdnackade centralbanken, den schweiziska, gav ju upp för några år sedan och följde med för att deras valuta steg så mycket och de ansåg att det här var så stort problem, eller det skulle bli ett så stort problem ansåg de. Det var ju inget stort problem, men de förutspådde det. Exportbranschen och så vidare skulle inte klara det här.
Man spikade det mot euron, men sen för något år sedan lite drygt så släppte man ju på den där peggen då.
Jo, och det ska man ändå komma ihåg att sen 50- eller 60-talet så har väl schweizerfrancen stigit med de flesta valutor i storleksordningen 6-7 gånger. Mot svenska kronan är det 6-7 gånger i alla fall. Det vill säga att den är 6-7 gånger dyrare, 600% dyrare. Och de har klarat sig ganska bra med det här. Men så att poängen är väl att centralbanker, även om de inte lyder under direkt politisk styrning, så är de ju ändå en del av statsapparaten. Och det gäller ju till och med amerikanska Federal Reserve, som är privat ägt, ska sägas. Det är ett antal av de reservebanksen som äger den tillsammans. Men jag tror ju inte att de riktigt kan styra den så som de vill, om vi säger så då.
Men vi kan redan idag, jag hävdar idag att i den här meningen så har vi demokratiska pengar redan. Som Riksbanken styr penningproduktionen och folket styr över staten som äger Riksbanken.
Jag tror att det är en mer direkt styrning man vill ha.
Ja, okej. Men låt oss då gå till en direkt styrning. Då har du alltså en institution här som för det första utgår från att enbart staten ska få printa eller trycka mera pengar. Då är första frågan, varför ska staten trycka mera pengar överhuvudtaget? Och då kommer man in på det här med ränta, pengarna räcker inte till ränta och så vidare. Ofta hamnar man i det resonemanget. Om man inte lyckats slå hål på det argumentet, så kan man lyssna på det här avsnittet igen. Om man fortfarande inte lyckats slå hål på det argumentet, så kan man säga, men okej, låt oss då säga att staten måste skapa mera pengar för argumentets skull. Hur mycket pengar ska nu den här Riksbanken, den här centralbanken, skapa? Vem bestämmer volymen?
Ja, det måste väl bli riksdagen då, antar jag. Om det nu är direkt statlig kontroll vi vill ha. Riksdagen får varje år säga att så här mycket mer pengar ska vi ha i år.
Okej, okay, och så röstar vi på det här då, eller?
Ja, eller ja, riksdagsledamöterna röstar väl på det här.
Olika partier har olika förslag på hur mycket mer pengar man skulle skapa.
Ja, det kan jag tänka mig, ja.
Just det. Och här finns ingen intressekonflikt då, eller?
Du menar att någon skulle rösta på det parti som trycker mest pengar och lovar igenom till given bransch?
Ja, till exempel.
Du menar som på 70-talet när alla budgetunderskott täcktes genom att man smyg på natten smög in hos Riksbanken och devalverade den svenska kronan?
Ja, någonting sånt, ja.
Nej, det skulle aldrig hända igen. Det är svårt att tänka mig.
Så att inte ens med folklig direkt, till och med om vi fick rösta i Riksbanken. Vi hade direktdemokrati på Riksbanken. Vi fick rösta om en viss mängd pengar som skulle skapas varje år.
Härligt.
Det är liksom det mest demokratiska då. Direktdemokratiska jag kan tänka mig. Men ja, vi vet ju hur folk är.
Ja, alltså begreppet tragedy of the commons börjar cirkulera lite ovanför mitt huvud här.
Ja, precis.
Så att, det är ju också som så. Att om man... Alla vet att ju mer du ökar penningmängden, desto mer sjunker värdet på valutan. Vilket betyder att de som är mest skuldsatta är de som har störst incitament och vill att penningmängden ska öka, naturligtvis.
Mm.
För att stiger priserna och du ändå producerar någonting, du har lön eller du är ett företag som säljer saker, ja, då stiger priserna, då blir det enklare att betala tillbaka lånen ju mer man ökar penningmängden.
Mm.
Så det finns ju alla incitament i helt fel riktning.
Och de som är närmast köttgrytorna och tryckpressarna känner jag också på.
Jo, men sen kan man också fråga sig, i de här förslagen ska sägas, brukar också ingå ett krav om att man, visst, man ska ha det som kallas 100% reservbanker. Alltså bankerna får inte expandera penningmängden själva. De får inte pyramida ovanpå det här, utan de får bara låna ut pengar de får låna in. Och deras balansräkning måste alltid innehålla, de måste ha lika mycket reserver som deras inlåning. Och det vill säga att man strikt åtskillnad av det här deposit banking och loan banking igen. Skulle då ingå för att det då bara blir staten som skapar pengar. För då hävdar man att då skulle det bli väldigt mycket mindre penningskapande eftersom det är bara staten som gör det. Och den kommer ju hålla sig till några procent per år. Och... Det är väl den del av förslaget som kanske är minst orimligt. Att man ska återinföra en strikt åtskillnad av deposit banking och loan banking. Finns ett bra svenskt begrepp för det här?
Ja, vi har efterlyst att vi inte fått något inkommit ännu.
Avista inlåning och övrig...
Jo, det utlåning. Finns det begrepp för. Depositbanker och... Eller depositbanken.
Ja, i vilket fall. Hela resonemanget brukar gå ut på att man ska flytta penningskapandet från det privata bankväsendet till staten, för det här är då mer rättvist. Och jag vet inte om jag tycker att något av det är rättvist. Jag kan tycka att penningmängden borde vara pålitlig i någon mån. Fördelen med guldmyntfot. Guldmyntfot garanterar ju inte att det inte skapas mera papperssedlar eller mer kontoposter, utan det garanterar ju bara att Det finns en begränsande faktor, för förr eller senare får någon panik och inser att det finns för lite guld i banken, så att säga. Ingen kan få panik idag för att det finns för lite papperspengar i banken, för det finns inga papperspengar i bankerna. Och ingen kan få panik för att det finns för lite elektroniska pengar, för att de skapas som sagt vid utlåning.
Men nu glider in på guldmyntfoten här också.
Ja, just det.
Men om vi ska avsluta den här andra först, så... Jo, att man då skulle förbjuda privatbankerna, de kommersiella bankerna, från att tillverka kreditpengar, penningsubstitut. Det kan man ju naturligtvis göra. Och så kan man hoppas att bankerna inte är kreativa som de brukar vara och går runt det här på 100 olika sätt.
Ja, var det, nu ska vi säga, Riksbanken, när den skapades i Sverige. Hur många år höll Riksbanken? Den första, den hette ju inte Riksbanken, den hette Stockholmsbanko.
Ja, just det, Stockholmsbanko, Palmstruckska banken.
Ja, för den hade väl en strikt åtskillnad som höll i säkert ett par år.
Ja, tills den statliga representanten klev in i valvet och sa, men titta så mycket pengar det ligger här, är det inte dags att börja låna ut? Sen gick den i putt.
Vad man egentligen försöker säga med de här förslagen, vad jag har förstått, är ett, ge tryckpressen till staten, och två, ändra regelverken. Jag har lite svårt att känna att det här, någonting skulle bli bättre av det här.
Nej, alltså och det fina är ju att man behöver inte göra något av det här för att bli av med den här kreditexpansionen. Det enda man behöver göra som stat, det är att ta handen ifrån bankväsendet. Låt bankerna stå på egna fötter, låt dem äta sin egen, ja,
sina egna förluster.
Låt dem uppföra sig som, driva sina affärer som andra, som vanliga företag. Då kommer det här lösa sig helt av sig självt, helt utan komplicerade regleringar, helt utan komplicerade kryphål, helt utan finansinspektioner. Allt löser sig självt. Du kom in på guldminfot, Hans.
Ja, jag tänkte att vi skulle nämna det, för att guldminfoten, det är väldigt många som anser att guldminfot är en garant för stabilitet inom penningväsendet. Och till viss del har de ju sant, har de ju rätt. Till viss del är det ju sant. Det är ju en fördel med att ha en guldmyntfot framför att ha en ingenting myntfot, kan jag tycka. Nu har vi ju fritt svävande papperslappar som inte går att lösa in mot någonting annat än andra fritt svävande papperslappar. Och fördel med guldmyntfot är att det ger ju någon form av hård begränsning av hur mycket baspengar du kan ha i ett system. Däremot ger det ju ingen som helst begränsning av hur många gånger du kan låna ut de här till höger, härsan och tvärsan.
Nej, precis. Och det var precis det som skedde. Om du läser, kan du läsa en nordisk familjebok till och med. Om du läser på Riksbanken där. Så Riksbanken i sin nuvarande form, inte i den här palmstruckska Stockholms bankoformen, är byggd efter engelskt snitt. Man hade på 1800-talet i England något som heter Peel's Bank Act. Och det är efter den då som svenska Riksbanken modellerades på 1800-talet. Och redan i stadgarna där, och det står då i Nordisk familjebok, så står det hur mycket utöver reserverna som Riksbanken fick skapa papperspengar.
Okej. Det var definierat alltså?
Det var redan inbyggt där. Jag tror att det var en tredjedel extra papperspengar man fick skapa ut ovanpå guldpengarna. Och Riksbankens jobb på den tiden, det handlade om att managera guldreserven. Att joxa med räntan så att när det flöt ut för mycket guld, ja, då fick man höja räntan. Och när det flöt in onödigt mycket guld, då kunde man sänka räntan igen.
Mm.
Också onödigt krångligt. Där hade man bara behövt kört 100%, så hade det varit ingenting att
klappa och klart
trixa med. Då. Men det här visar att inte ens guldmyntfot begränsar papperspenningmängden som du kan bygga ovanpå den här. Och jag är emot guldmyntfot. Jag är emot alla typer av myntfot. Därför att myntfot innebär att staten bestämmer vad som är pengar. Sen om de hänger på guld eller silver eller pappersmyntfot, på det här myntfotsordet. Ja, det är sekundärt egentligen. Vi har pappersmyntfot nu, men inte ens guld.
Ja, jag tänker nog säga emot. Jag tänker hävda att guldmyntfot är bättre än det vi har idag. Naturligtvis i den bästa av världar så finns frittstående valutor som används på grund av att folk vill använda dem. Men i och med att vi har tendensen att valutor tenderar att konkurrera ut varandra, och i slutändan så får vi en statlig valuta, så som det nu, hur vi än vrider och vänder på, så skulle jag nog föredra om den gick att lösa in i någonting reellt. För Det skulle inte sätta en broms på verksamheten, men det skulle göra att jag tror att under en guldvindfot så skulle vansinnigt stanna tidigare. Det är kanske det som är min enda argumentation. Mm. Plus att jag tycker om guld, det är en fin gul metall. Det känns tryggt om det ligger i ett valv någonstans.
Guds pengar.
Men som sagt, nej, så guldmyntfot, det har ju skett finanskriser under guldmyntfot också. Jag menar, det är inget konstigt med det.
Ja, och det är därför att man skapar papperspengar mer än man har guld under. Expanderar penningmängden. Nej, visst, det kan ju vara trevligt med guld. Man kan ta ut sitt guld fysiskt. Å andra sidan så kan du göra samma grej idag med papperspengarna. Gå och hämta ut dina pengar på banken.
Ja, och så får du en bunt lortiga pappersbitar som ligger. Nej, nej.
Luktar illa ju också.
Eller hur? Klas, vad har du för pengar hemma som luktar illa, jag bara undrar. Oh. Zimbabwiska dollar, är det så?
Finns det inget sånt där uttryck? Pengar luktar inte.
Ja, jag tror det. Jag har glömt vem som sa det och varför någon skulle ha sagt det.
Pecunia non olet.
Okej, okay. Sagt av?
En latinsk fras. Den romerska kejsaren hette han på svenska? Vespasian.
Vespasianus.
Ja, Vespasianus, ja. Ja. Ja, det här hade att göra med att på den tiden så samlade han in pengar då för de allmänna toaletterna i Rom.
Va?
Jo då.
Och sen allmänna toaletter, så har man toalettavgift alltså.
Ja, precis. Men så, ja, inte ens pengar från de här toaletterna luktade. Pengar var så goda som andra pengar liksom.
All right, de gamla romarna. De är inte kloka, de där romarna.
Ja, så du vill ha guldmyntfot, jag betackar mig.
Jag är nog för. Jag tror att jag har Murray Rothbard på min sida också som hävdar att guldmyntfoten borde återinföras. I brist på bättre, som sagt. I det läge vi sitter för är det åtminstone bättre än nu.
Ja, det kanske skulle bli en förbättring. Möjligtvis, ett litet steg. Men det är bara en fråga om tid sen innan staten vägrar lösa in dem. Guldet, sedlarna mot guld.
Det är ju varje gång det har utbrytit krig så har man ju slutat att lösa in papperspengar i guld. Ja. I första och andra världskriget så var det ju slutade alla stater omedelbart. Så att nu får ni inte ut något guld, nu får ni handla med de här pappersbitarna.
Precis.
En annan berömd pappersbit är den amerikanska greenbacken.
Mm.
Det var ju under inbördeskriget som man gjorde det här. Man insåg att man behövde ju pengar för att bedriva krig. Och den amerikanska staten på den tiden var ju ganska minimal jämfört med idag. Men om man inte har pengar, vad gör man? Jo, man trycker upp pengar. Och då hittar man på en ny sorts pengar som naturligtvis absolut bara är tillfälliga för att man ska kunna finansiera kriget. Sen ska ju allting betalas tillbaka och så vidare.
Ja, just
det. Men det var en ren papperspeng, intressant nog. Det fanns inget löfte om någonting. Jo, du fick betala skatt med det, vad jag förstod. Det var väl det de försökte basera på. Och så var det the full faith and credit of the United States, stod det på den eller något liknande. Staten garanterar att den går att använda helt enkelt. Jag ska säga, den sprängdes ju inte helt omedelbart, ska man väl säga, till dess försvar. Däremot så ju sämre kriget gick, desto mer föll de ju i värde, för man började inse att det kanske blir svårt att betala tillbaka de här i någonting överhuvudtaget.
Mm.
Och det är en sån här traditionell sak som hände med många av de tidiga papperspengarna, att de användes för att finansiera krig, och man kunde gissa på värdet av dem hur sannolikt det var vilken stat som skulle vinna. Men
det finns ju greenbackers även idag.
Ja,
som tycker det här var en riktigt bra idé.
Jo, det är väl nästan samma sak som den här positiva pengarrörelsen. Det går ju ut på att staten ska trycka sina egna pengar och använda för att finansiera vad den nu behöver. Och så där. Det blir inga budgetunderskott, för vi trycker ju bara lite mer greenbacks. Det finns en katastrofalt dålig bok som heter Web of Debt, som jag skummade igenom för ett antal år sedan. Och huvudanledningen till att jag tycker det är dåligt, att det är så mycket faktafel och nonsens i den. Men det är en sån här ideologisk bok. Vi vill ha tillbaka statliga pengar för det är rättvist, och då upphör de här orättvisorna och finansvansinnet är väl argumentationen.
Lustigt hur folk tycker det är bättre att staten trycker pengarna än privata företag. För mig spelar det liksom ingen roll.
Nej, men det finns ju, oftast finns det ju en undertext av att sådana där bankirer eller det där finansväsendet är ju emot oss, så att säga. Man glömmer ju ofta att utan bankväsendet skulle vi leva på stenåldern. Så bankväsendet rör sig inom de ramar som de statliga reglerna säger, det är ju garanterat. så det funkar. Men oftast är det så att nej, men det, man, oftast får man en känsla av att folk tycker att bankväsendet har gjort, dem en orätt och därför ska staten lösa det här genom att ge ut pengar på korrekt vis. Det är nästan lite som, men vi borde förbjuda ränta, fast inte riktigt, men det känns, argumentationen känns lite likadan. Vi borde förbjuda att någon annan än staten får trycka en papperslapp.
Ja, just det. Det är väl bara Gary North som hade kommenterat den här boken, va?
Den libertarianska talibanen, ja.
Ja, just det.
Ja. Nej, ja, han hade, jag tror att han hade samlat, han hade gått igenom och samlat alla ställen. Han hittade citat som var felaktiga, som aldrig hade sagts, och faktafel och så vidare och så vidare. Den här rörelsen, jag vet inte var den kom ifrån i USA, den fick ett uppsving under finanskrisen, just det här hela staten borde ge ut sina egna pengar rörelsen. Man kan ju förstå lite mer, för att Federal Reserve i USA är ju faktiskt privat ägd, även om det är, som sagt, som tidigare nämnt, under statlig kontroll. Riksbanken i Sverige är ju inte privat ägd. Riksbanken i Sverige är ju en statlig myndighet, men fristående. Och då finns hela den här teorin, ja, det är väl en konspirationsteorin i USA om att bankerna existerar enbart för att försöka suga ut befolkningen. Och ja, det finns ju en hel del sådana typer av teorier som går tillbaka till det glada 30-talet. Nu försökte jag vara uppenbar med att jag var sarkastisk här.
Det
var
just det glada 30-talet.
Om någon missade
det. Det var kul faktiskt. Just det.
Aha. För att sammanfatta, det finns väldigt mycket teorier om hur pengar borde fungera. Och jag tror att en av anledningarna är att det är ganska invecklade saker. Framförallt för att sambanden är ju inte jättetydliga. Jag har väl läst några dussintal böcker och kan fortfarande snubbla på detaljerna ibland.
Mm.
Men det är intressant ändå att inte fler... Alla tänker, ja men pengar, papperspengar, de kan man ju alltid handla för. Sen håller papperspengar på att försvinna i Sverige. Men jag undrar om man verkligen kan ta bort papperspengarna, för att hur många kommer lita på... Alltså när någon sätter sig ner och funderar, vad är en elektronisk krona egentligen?
Ja, funderar folk ens i de banorna? Alltså, Sverige är ju rätt obehagligt på det sättet. Man går i bräschen för något slags kontantlöst samhälle.
Jo, men det första stora strömavbrottet, om du skulle få en hel stad, eller om du skulle få en störning på något clearingsystem, och så vidare, då tror jag att man skulle fundera på det, och så skulle man inse att hoppsan, det är kanske inte jättekul att avskaffat
papperspengarna. Hoppsan, vi vill bättre elförsörjning.
Mm. Men vi, hoppsan, elen försvann. Vi har inga pengar att betala ny el med. Vad ska vi göra?
Nej, alltså jag tycker det här är en väldigt obehaglig utveckling.
Jo, men det, på något plan så är det.
Och det har ju också att göra med inte bara det här liksom, säkerhetsaspekten då, vid elavbrott och sådana saker, utan det hänger ihop med hela övervakningssamhället. Då. Om dina transaktioner är elektroniska, ja, det kan man ju spåra allt du har handlat.
Ja.
Och bygga upp ett case mot dig för vad man nu vill då, va?
Men där tror jag att kriminella kommer ju övergå till guld och silver. Om det är tillräckligt svårt, eller de kommer ju börja använda amerikanska dollar eller euro eller vad som helst, och Sverige gör det själv.
Det använder man ju redan. Dollar använder man ju hela världen för alla möjliga affärer.
Så Sverige kan ju inte som enda land avskaffa kontanter och tro att de kriminella då kommer få det svårare, för att de kommer ju bara byta pengar. Det kommer lite växlingsavgifter och lite jobbigt. Man måste springa till Forex och växla in sina brottspengar. Liksom, oj, nej, hemskt. Det finns ju naivitet här, tror jag, att man tror att ju mindre kontanter vi har, desto bättre är det. Men sen ska man samtidigt komma ihåg att det är ju inte riktigt så. Alltså det är ju, just nu så är det bekvämt för att vi använder för lite kontanter, men dyker upp fler och fler situationer där det är svårt för folk att bedriva business, för att ja, de måste ha ett kassaregister som kostar 150 000 för att få sälja pigelin liksom.
Med direkt lina till Skatteverket.
Ja, pigelina.
Det var väldigt bra tänkt, Hans. Dollar funkar ju.
Ja.
Det ger naturligtvis inga tips till människor så, men det är en teoretisk möjlighet att man...
Det är inte förbjudet att äga dollars helt än, det tror jag inte.
Nej. Intressant.
Det kanske var det.
Jag tror...
Eller har du något mer, Klaus?
Nej, jag tror vi kan känna oss rätt nöjda där. Jag tycker vi har varit duktiga.
Vi gör så gott vi kan. Vi återvänder ju till, vissa ämnen dyker ju upp flera gånger, har ju dykt. Jag tror att det här är andra eller tredje gången vi pratar om pengar. Men vissa ämnen är ju ganska intressant att prata om.
JFK, blev inte han skjuten för att han försökte störta det finansiella systemet och återinföra monetär frihet.
Jag tror att en viss Tom Woods bland annat har avverkat det här ämnet och svaret är nej. Han utfärdade i någon form av lag om att amerikanska treasury skulle trycka upp exant. Var det silvercertifikat fanns ju ända in på 60-talet. Så det skulle då tryckas upp lite sådana här av någon anledning. Man hade ju en silverreserv för övrigt, så inte bara en guldreserv utan en silverreserv hade man faktiskt. Jag tror att den är tömd nu.
Ja, det är väl nästan guldreserven också.
Ja, men då tog man då den här lagförslaget till intäkt för att det skulle vara därför han blev skjuten. Vad folk glömmer är att Kennedy var en del av etablissemanget. Jag tror inte han hade så jättemånga horn i sidan till etablissemanget, för som de flesta andra amerikanska presidenter så var han en integral del av etablissemanget.
Men Lincoln då?
Men Lincoln, han blev väl skjuten i ryggen av John Wilkes Booth på en teaterföreställning.
Mm.
Skulle han blivit skjuten för vad? Att han ville införa demokratiska pengar, menar du?
Ja, det finns sådana rykten också.
Oj då. Nej, låter... Får jag avverka ett annat avsnitt?
Mm. Jag är skeptisk.
Du är det? Finns det nog fler som är. Ska vi rekommendera en bok kanske? Om inte du har något bättre så tycker jag att man kan läsa Rothbards dels What has government done to our money, som jag tror att...
Ja, den har vi på svenska.
Svenska. Ja. Vad har staten gjort med våra pengar?
Ja.
Ja. Och sen kan jag väl även rekommendera Rothbards America's Great Depression om man gillar siffror. Jag tycker det finns ganska intressanta genomgångar där. Men det finns naturligtvis hundratals andra böcker man skulle kunna läsa. Vi är väl ganska snart tillbaks.
Ja.
I teorin så kan det vara så att vi har fler intervjuer på gång. Vi avslöjar naturligtvis ingenting.
Nej.
Men i teorin kan det vara så.
Ja.
Några sista ord, Klaus?
Japp, kommer här. The safe way to double your money is to fold it over once and put it in your pocket. Det kan du inte göra med guld alls.
Det avslutar vi avsnitt 79. Tack Klaus, tack och hej.
Hej.